Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional, unprofessional. So if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Fotbollskanalen on tour måndag och vi är på väg mot Wien, precis som landslaget. De flyger charter 10.45 under måndagen och vi flyger lite tidigare, Sundberg. Blir det tidig revälj?
Ja, det blir väldigt, väldigt tidigt kommer det bli. Det var det. Men vi är 6 tror jag, eller flyger går, eller när går det?
Ja, vi hoppas att du har typ koll på det när det väl är dags. Och Martin, du följer det från hemmaplan, eller hur?
Mm, lite stökig samling för mig den här samlingen. Men ja, jag är i alla fall tillbaka i podden nu.
Så. Ja, precis. Jag fick faktiskt inspel så sent som i söndags morse av att de saknade dig, Martin. Så att du är efterlängtad i podden. Så du är alltid...
Hur känner du kring det? Blir du glad?
Framförallt förstår jag ju att det kan, det, gissningsvis är det väl hetsjakten och förnedringen av oss de vill åt. Liksom. Det är väl det, är väl det de saknar. Eller?
Det skrevs specifikt saknar Martin P. Så att, vi får väl tolka det. Största grejen igår var väl att Albin Ekdal tränade hela träningspasset. Vi fick dock bara se en halvtimme och av det gick inte att utläsa någonting. Jan Andersson på sin numera traditionsenliga försnack inför träning sa att de skulle gnugga försvarsspel. På den icke-hemliga träningen, han var mycket noga och poängterade att den var icke-hemlig i fredags. Men vi kunde ju inte se den, så för mig är den hemlig. Men det kan man ju... Så hade de tränat anfallsspel nu under söndagen. Var det försvarsspel då på Friends Arena. Men där körde Albin Ekdal, även om man inte fick något riktigt klart besked av honom. Han behöver testa mer, men han körde hela passet. Och direkt efter passet sa han till mig att det kändes bra. Det är ju du, Sundberg, som är den närmaste vi kommer elitspelare. När gör sig en smärta kännande? Han vill ju bara prata om underkroppsskada, någon muskelskada som har haft.
Ja, det är väl individuellt det här, men han lär väl, om det är illa så lär han ju testa på matchdagen. Liksom. Han lär väl testa honom så sent som möjligt, tänker jag.
tolkade det... honom som att han ville ha positiv besked även idag på träningen för att säga grönt ljus till Janne, eller?
Jag tolkade mer som att de testade honom och sen gjorde de en snabb rokad och kastade ut honom i den mixade zonen. Jag tror för att då visste man att då kunde han kunde inte säga att han inte spelar, men han kunde inte heller säga att han spelar. Att de lite så hade varit kanske jobbiga att köra fram honom under måndagen, dagen före match. Jag vet inte.
Men, ja, det var ett sent besked att han...
Det var oerhört sent besked att han också kom till den mixade zonen. Det var ju redan klart med fyra spelare och efter träningen så kom det ett meddelande om att även Albin Ekdal kommer. Det bara kändes som att den vill man kanske inte ha på dagen före match, utan då tog man den nu eftersom det då kändes okej. Men det var inte så att han lämnade helt klartecken till spel, men...
Om ni ska få gissa, om Janne Andersson hade varit helt, helt ärlig på frågan om hur viktigt det är att Albin Ekdal är i startelvan, hur pass avgörande tror ni att han känner att han är? För att ja, statistiken talar sitt tydliga språk exempelvis kring Albin.
Jag tror att Janne Andersson har kunnat vara väldigt ärlig att han uppskattar att ha honom i laget och att med just den erfarenheten och den rutinen extra mycket så i en så här viktig match som dessutom spelas på bortaplan. Det kommer att bli utsåld på arenan i Wien, Ernst Happel Stadion. Då tror jag extra mycket man vill ha Albin Ekdal, eftersom det är inte så att det finns någon given ersättare. Eller vad känner du, Subbe?
Nej, jag håller helt med dig. Det här erfarenheten och att sättet de spelar på också, att de är väldigt fysiska. Jag tror att han är väldigt viktig med sin rutin och sin fysik där också. Man ska väl heller inte liksom så här, Tyskland är med väl sista chansen för honom att spela ett mästerskap, så viljan lär ju verkligen finnas där hos honom.
Det var ju garanterat därför han skrev det här tvåårsavtalet med Spezia. Det var ju lite löst snack med Djurgården förra sommaren. Men jag tror faktiskt aldrig det var särskilt konkret. Jag tror att det fanns egentligen en besvikelse från bägge parter. Att man från Albin Ekdals sida kan kände att det kom aldrig något riktigt bra erbjudande. Och man från Djurgårdens sida kände man att det mer var frågor om what's in it for me ungefär, så att vi får väl se vad det blir. Jag frågade faktiskt honom apropå det, hur det blir nu i Spezia i och med att de trillade ur, och det visste han inte. Han har ett år kvar där och räcker Serie B för landslaget, det visste han inte heller, men han sa ju att det rimliga är ju slut i landslaget om Sverige tar sig till EM 2024, så att vi får väl se. Men till på tisdag kväll tror jag gärna Janne Andersson har honom med sig. På den där lite försnacket som är inför träningarna nu, som faktiskt är mycket uppfriskande att kunna ställa lite frågor. Att man liksom kan fråga Janne Andersson vad såg han av Österrike eller så, och han tyckte det var en lite rörig match och att det svängde åt bägge hållen och att han har imponerat av Österrike, men han kände inget extra tryck att Sverige började göra vinst. Men hör man på Ralf Rangnick efter matchen i Bryssel, visst Sundberg, där talar han ju om 3 poäng, så är det i princip klart.
Ja, så säger han att i och med den fina poängen som de fick här, så tar de 3 poäng hemma mot Sverige, så då är vi helt i mål, säger han, och det ligger väl något i det, eller?
Ja, alltså det är inte helt klart, men jag förstår ju verkligen vad han menar. Det hade ju varit någon form av, liksom, inte spik i kistan, men det är klart, då ska det mycket, mycket till för att de inte tar någon av de 2 platserna.
Nej, och det är ju så att det är ju inbördesmöten som gäller i UEFAs regelverk, och har man tagit en seger mot Sverige så, ja, då handlar det väl liksom om inbördes målskillnad och liknande. Men det är klart att de skulle skaffa sig ett otroligt grepp om de har på sina första 4 matcher tagit 10 poäng och Sverige på sina 3 första matcher hade tagit 3 poäng. Det är ju en otrolig uppförsbacke för svensk del att hämta in. Och dessutom i och med att Österrike har luggat Belgien på poäng, så är det ju lite tryck på Belgien också. Vilket ju, det hade ju varit, i min värld hade det varit skönare om Belgien hade vunnit den matchen. Det ska sägas, det kommer in några frågor om det här med playoff. Kan Sverige gå via playoff? Och då är det ju inte så att Sverige kom ju sist i sin Nations League-grupp. Så att det är bara ett eller två som gäller för svensk del, och kommer man tre i gruppen, då blir det inget EM. Det är väldigt enkelt. Så att man behöver vinna sin playoff-grupp, eller vinna sin Nations League-grupp för att ha en chans att ta sig till playoff. Och det kan vi glömma för svensk del. Så det är väldigt enkelt, ett eller två som gäller.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Under gårdagen så var ju Dan Kulusevski framme och han pratade om lättnad nu när det var klart med Tottenham, och han ville... sa sig vara lojal med Janne Andersson kring vilken position han spelar på. Vi har ju sett honom träna en del på anfallsposition. Vi har inte sett alla träningar och sånt utifrån de 10 Janne tog bort från Nya Zeeland-matchen. Skulle han spela på högerkanten. Han ville inte röja, men han var lojal. Hur mycket tror ni det betyder att han ändå har fått klarhet i framtiden och vet att det är Tottenham som gäller en väldigt massa år framöver?
Jag tror att det är superbesked för Sverige faktiskt inför den här matchen. I alla fall jag hade fungerat så som person att ja, men det här är ju någonting Dejan har pratat om egentligen hela tiden i Tottenham, att det här var planen och det här var det han ville, och stanna kvar permanent och så. Och att det då har varit lite rörigt med ledaromkastningar i Tottenham, och det har varit stökigt i Juventus och sådär, vilket har gjort att det har varit ganska många turer fram och tillbaka och lite mycket skriverier och sådär. Att nu då allt är spikat bara några dagar innan den här matchen, det måste ju, han måste ju kunna andas ut något enormt, är min känsla.
Ute i oskrivande press så fick han ju frågan om vilken position han föredrar, om man får välja anfallare eller högerytter. Vad tror ni att han sa?
Du tror att han sa anfallare?
Ja, han gick tillbaks till där det har gått bäst för honom, och då känner han att han har gjort det lite bättre som anfallare i landslaget.
Ja, han vill ju på något sätt, var han ju ändå inne på när jag pratade med honom i TV4s intervjuposition, att det här med att vara lojal. Och det är väl det svåra, att han spelar på en kant fast som anfallare i Tottenham. De spelar med tre man i anfallet. I Sverige blir det lite annorlunda. Känslan är väl att det blir en start här till höger, skulle jag tro i varje fall. Men vi får väl se vad det blir.
Men elitspelaren, visst tänker spelare mycket på sådana där bitar ändå, eller alltså klubbframtid och sånt, så att det där påverkar väl eller?
Jo, men det kan ju också vara att så här, om det inte är klart om man ska någonstans, till exempel så här, säg Marcus Rodén har lämnat, men han har inte klart med någon klubb, han är klubblös, han vill ju spela, han vill ju visa att han är bra så att klubbar ska få upp ögonen också. Det kan ju vara så också att man, om man inte har det klart, att man att man triggas av det och gör ännu bättre kanske.
Samtidigt i Dejans fall har det väl egentligen enbart handlat om att det var Tottenham eller inte, i alla fall i det här läget. Sen om det inte hade blivit Tottenham, då hade väl i nästa skede fått bli så att då är han aktuell för en annan klubb liksom, om
du... Ja, jag upplevde när jag pratade med honom att det fanns en otrolig lättnad och att han har verkligen velat till Tottenham, att han på något sätt, att han inte visste var han skulle bo framöver, skulle behöva flytta och liknande. Nu kan han planera för en lång framtid. Jag är inne på din linje. Jag tror att det är olika för olika spelare, men jag är inne på din linje, Martin, att jag tror också det är ett kanonbesked för Sverige att Dejan fick den här biten på plats, att han vet att det är en match kvar, sen är det semester och sen börjar om i Tottenham. Så att det tror jag är något positivt Janne kan dra på. Däremot så frågade jag honom om han trodde Harry Kane skulle bli kvar i Tottenham, och det lät som att han var hoppfull om det, så att vi får väl se, för det måste väl styra lite av hans bild.
Världens bästa anfallare, sa han till dig, va?
Exakt, han tycker att han är kanon. En annan som var ute som jag frågade lite om att det här supergenombrottet inte kommit var Mattias Svanberg. Han höll faktiskt med om det, att han inte riktigt fått till det till 100% i landslaget, och efter att ha startat de två i mars så är väl känslan nu då att när Dejan Kulusevski dras ner, det är väl egentligen Viktor Gyökeres form som gör att han trycker sig in i startelvan, trycker ner Kulusevski till höger och trycker ut Svanberg. Är det, och Svanberg vill ju gärna hellre spela centralt. Är det rätt att inte satsa vidare på Svanberg?
Jag tycker Svanberg är så klurig alltså, i landslaget. Jag tycker att det finns väldigt mycket bra i honom, men jag förstår samtidigt om man inte riktigt, ja, alltså i Jannes position då, känner att man kan lita på att han garanterar liksom succé, eller hur man ska säga. Han är inte riktigt, det vill säga inte riktigt liksom.
Man har ju väntat lite på ett genombrott från honom. Nu var han ju i novembersamlingen, tyckte jag att han var då. Då kändes det som efter Mexiko och Algeriet var det va, som Sverige mötte, att nu lossnade kanske, för då var han riktigt bra, gjorde en väldigt bra samling. Men sen så ändå inte nästa samling igen sådär, så Janne har ju inte riktigt tid att i en sån här match att vänta på, eller liksom kommer genombrottet nu, ska det, eller liksom han har inte riktigt kommit upp på den jämna höga nivån, jag håller med. Det verkar han väl känna själv också.
Ja, det var min bild att han höll med om det. Och sen pratade han ju om att han haft en bra säsong i Wolfsburg, att det var ett större steg för honom än vad han trodde att byta. Han trodde inte det skulle vara så stor skillnad att byta från Serie A till Bundesliga, men han tyckte att det var lite större, men att de ändå hade landat. Det var ju ny tränare där, det är väl Kovac som är tränare i Wolfsburg, och att helheten var positiv, och det är väl bara för honom att kriga på. Han är ju fortfarande ung. Det var intressant också att han berättade att Hugo Larsson hade ju, de hade snackat en del Bundesliga, och han tyckte det var helt rätt av Hugo att gå till Eintracht Frankfurt och till Bundesliga, trots att han till och med var lite yngre än när Svanberg själv flyttade ut, men att det rullar på så bra, och så att de hade stämt av lite delar, och där finns väl en del man kan lära sig av varandra, eller hur?
Absolut, men det jag tänker kring Svanberg också är att han är ju lite olycklig på så vis att han har ju kommit fram i landslaget och närmat sig speltid under en period då det hackat lite egentligen för Sverige, och kanske att lagkamrater runt honom inte alltid har känt den där, eller haft den där stabiliteten och tryggheten. Han har väl exempelvis lirat någon match på invitfälten med Kristoffer Olsson som haft det jobbigt och sådär. Alltså, det är väl också enklare att slå sig in på riktigt i ett lag som är välfungerande, och det kan man inte riktigt säga att Sverige har varit sist.
Att vad är skillnaden? För det är ju samma med Dejan och Isak, och de har ju också kommit vid samma tidpunkt som...
Ja, absolut, men de är ju bättre än Mattias Svanberg skulle jag säga. Alltså, ja. Men jag bara menar att för en sån som Svanberg som på något vis får kriga för att få sitt genombrott, så kanske det inte är helt enkelt. Liksom. Och, ja, då påverkas man ändå av sin omgivning, tänker jag rätt mycket.
Det som slog mig, jag var ju på plats under gårdagen på Friends Arena, och det var ju som sagt, Dejan Kulusevski var ju ute och pratade med pressen, vilket ju är någon som borde intressera en del, men det var slående lite journalister, det var ju inte... Det är inte bara du, Martin, som är borta. Även när vi vet att SVT:s Johan Kutschkass har missat ett par dagar. Och totalt sett så har liksom mediatrycket minskat och minskat kring härlandslaget. Jag undrar om jag någonsin varit på en pressträff, träning två dagar innan ett väldigt avgörande EM-kval. Och det varit så lite tryck kring... känns inte ens som... Alla.
Förutom kvällstidningarna TV4 och SVT så är det TT
och Sveriges
där.
Radio, Sveriges Radio är alltid där också.
Ja, TT också, men DN är ju inte där. GP åker ju aldrig upp nu på det här.
Nej, just att alla större lokaltidningar, regionala tidningar, GP, Sydsvenskan, Norrköpings tidningar och sådana som förr ofta skickade. De skickar ju aldrig någon i princip, möjligtvis någon match någon gång. Jag är osäker på någon av dem TT eller... Ja, jag är osäker på om TT var där under gårdagen, men det var de kanske. Det var väldigt, väldigt få. Till och med Esse Kristiansson, vi pratade lite om det efteråt, att hon höll med. Hon var också förvånad över att, och man undrar om detta är en trend, för det är ju lätt, ja, att man tror att det ska bevakas mycket, men det var väldigt få journalister där.
Vad tror du för bullet? Varför tror du för bullet? Tänk om det.
Jag undrar om de funderar kring det. Det är ju ändå så att Viaplay som sänder landskamperna nu, de är ju där och gör intervjuer, men de har ju egentligen...
Ingen nyhetsverksamhet.
Nej, ingen nyhetsverksamhet och ingen sajt. De har inget, enda sättet de använder sitt material är ju kring matcherna och sändningar. De gör ju ambitiösa studiosändningar både före och efter och så det finns utrymme till det. Men det är ändå... Där tappar man ju en muskel som man har haft ibland i varje fall. Sen är känslan det är en kombination av en ekonomisk kris kring journalistiken plus att kanske en del prioriterar annorlunda. Man tycker inte man får ut så mycket av den här bevakningen. Jag vet inte. Jag är bara fascinerad av att det har stramats åt så. För även ni måste ju känna att det är mindre än vad det har varit tidigare.
Absolut, absolut. Det är slående. Och jag tror inte man ska ta det för givet.
Vad borde förbundet tänka då?
Jag tycker de har gjort helt rätt denna samlingen. Det måste jag ändå säga. Även om ni då hoppar på mig för att jag är för vänlig mot dem. Men jag tycker att de så många spelare som vi har fått fram till nu. Det är länge sedan vi fick så många spelare. Att det har ofta varit liksom rejält. Det har varit 6 en dag och många gånger har det varit 5 spelare och bra spelare. Och sånt. Det är ju det enda sättet man kan göra. Det har ju innan varit kritiken att när de har haft problem med publik och liknande att de har hållit igen och stängt till. Nu tycker jag de gör rätt att de öppnar upp och ger möjligheter för oss alla att göra liksom grejer kring spelaren.
Det är väl mest att det känns konstigt att höra dig nöjd och glad och sådär. Men är det här den bästa samlingen på länge skulle du säga eller?
Det vet jag inte om jag kan sträcka mig till, men det är den bästa samlingen till tillgång på spelare. Jag vet inte, du Sundberg som har jobbat, du har inte jobbat lika länge som jag, men du har jobbat länge. När tycker du senast att vi fick så här många spelare på så kort tid?
Nej, men jag säger inte emot det. Jag ser ju att det levererar spelare också, så det är svårt att säga.
Och det tror jag det enda förbundet kan göra, att på något sätt öppna upp. Ja, vi får kanske återkomma till det är bara intressant.
Ingen österrikisk media eller i Stockholm?
Nej, ingen österrikisk media i Stockholm brukar ju i sig sällan vara. Det kan ju till och med vara så att det på en svensk presskonferens inför en hemmamatch för inte är någon. Det var ju inga belgiska journalister som kom på den svenska presskonferensen, så vitt jag minns. Eller, det var varför inte många. Och mindre länder är det ju sällan så. Man kan ju dra programmet på måndag förutom att de flyger då. 10.45 så har de en träning där vi får se 15 minuter Ernst Happelstadion. Och sen en presskonferens efteråt 19.10 med Jan Andersson och Victor Nilsson Linde, teamkapten. Och jag tror att det är just det att man har pressträffen efter träningen. Då hade ju Albin Ekdal kunnat säga jag är inte aktuell eller så. Det är därför jag tror att man sköt honom till söndagen. Och sen 19.40 har man en liten mixad zoom. Man brukar slänga fram 2 spelare till. Det är väl Robin Olsen och Samuel Gustafsson. Det är väl de enda som inte varit ute. Det är väl de 3 som kommer helt enkelt. Och Österrike är lite tidigare. De har presskonferens före sin träning med Rangnick och en spelare vid 3:15 som vi naturligtvis bevakar. Du och jag är på plats, Sundberg, med Jessica Ivarsson. Och sen är det träning 16. 00.
Blir det en härlig schnitzel eller någonting? Eller vad ska ni unna er i Wien?
Ja, kan bli en schnitzel, men vi har inte kommit fullt så långt. Men det kan man väl leta sig fram till.
Jag är mest rädd för att se, jag kommer att senast vi var i Wien och skulle in på Ernst Happel dagen innan matchen där och de hade träning och press. Jag har för mig att jag hade så svårt att komma in där, att det var en kvinna som motarbetade mig rätt hårt, och hoppas att inte hon är på plats idag.
Vad hade du gjort mot henne?
Absolut ingenting, såklart.
Nej, det, men det är ordning och reda i Österrike. Jag är mest minns, det är ju två matcher som har varit där inom ändå relativt närtid, det var väl 2013-2014. Det var ett så våldsamt tryck inne på arenan. Minns framförallt den Sverige förlorarna med Jonas Olsson och Andreas Granqvist i backlinjen, och Erik Hamrén hade då liksom lite mer offensivt lagt lag.
Det kanske var... Sängin.
Nej, Sängen är den andra matchen.
Är det den andra matchen?
Ja, det är VM-kvalet där det blev 1-1, Sängen gjorde målet. Det blev 2-1, en förlust med Jonas Olsson. Kan ha varit 2013 på våren och den andra var 2014 på hösten.
Men visst är det sån här marschmusik och att de står med sån här flaggor i hela publiken?
Ja, ja, det var bra tryck på det. Det har ju kommit ett gäng frågor. Johan är inne på, han undrar... Det här att Jan Andersson sa att det tar 3 dagar för en match, med dagen innan matchdag och dag efter för rehab. Jag tolkar det som att han vill ha dagen innan för att spela in startelvan. Därmed är Karlsson som inhoppar inte alls otänkbart. Nej, det vill bara hålla med om Johans tanke, eller hur?
Ja, alltså att han är steg som inhoppare tror jag inte.
Nej, och det tror jag ingen har sagt. Nej, det är mer känslan.
Men det är just balansen, liksom hur mycket man då kan trycka på med honom i matchen mot Österrike.
Ja, och just känslan av att om man hade velat ta honom som en tidig inhoppare så hade man nog plockat av honom tidigare istället för att låta honom spela 90 minuter. Det var mer det jag kände var lite konstigt. Mikael tycker, nu har ju Hugo Larsson lämnat, men han tycker att det är konstigt att Kristoffer Olsson gick före Hugo Larsson. Olsson har fått chans på chans. Larsson är ändå en potentiell framtid. Vad säger ni?
Men, det är för tidigt.
Ja, ändå inte egentligen. Kristoffer Olsson är mer aktuell. Hugo Larsson skulle åka hem efter matchen. Och i och med att Koffe då har haft lite problem så ville han väl se att det funkade. Så det var, jag tycker inte att det är ingenting som jag...
Anders tar upp 3 skadade spelare, Filip Lander, Joakim Nilsson och Emil Kraft. Undrar, kommer de komma tillbaka? Han tycker det var synd med Emil Kraft som var i sitt livsform innan han blev skadad, och det är dålig konkurrens högerbacken. Och han lyfter att en skada för Joakim Nilsson borde kunna peta Starfelt Kurtulus. Och så beklagar han Filip Lander som har varit bra när han har spelat, man har haft mycket skador och så. Vad tror ni att de 3 kommer tillbaka?
Det tror jag, eller åtminstone om de kommer tillbaka, eller liksom om de bara kommer i form och sådär, så är de ju, då är de ju absolut tillräckligt bra form i truppen.
Jag tycker det är framförallt väldigt synd med Filip Helander, men det är ju lite så att han har haft alldeles för mycket skador. När han väl har fått chansen så har det ofta någonting, och här kan man ju undra, han har inte gett någon egen intervju på väldigt, väldigt länge, och han på något sätt bara lämnade ju och var ju nästan borta i långt över ett år, var det nästan. Det var ju väldigt, väldigt länge som han har varit borta från både Glasgow Rangers och så. Så att det är väl frågan om han ens kommer tillbaka till fotbollen. Och Jocke Nilsson, MLS, är jag med så lite skeptisk till. Vad säger du, Sumba?
Jo, jag håller med. Men jag lite mer förvånad i så fall, för jag tyckte att han, Ayam Osso, var bra när han spelade andra halvlek mot Algeriet. Då tyckte jag att han gjorde en bra match. Jag var lite förvånad att han inte varit med efter det.
Nej. Vi får väl se vad det blir framöver. Och sen så har vi fått Pontus som undrar att han är inne på det här med en alternativ uppställning där Karlsson och Forsberg kan spela tillsammans. Att spela Forsberg som 10 gör att han inte behöver jobba hem längs vänsterkanten, och han blir mer delaktig i spelet, kan skapa trianglar med Kulusevski Isak eller Karlsson Isak. Vågar någon av er ställa en fråga till Jan om detta, eller är ni rädda för ett nytt Bojan-gate? Just det senare är vi väl inte rädda för direkt. Det ställdes för liknande frågor redan i fredags efter matchen, vad jag vet.
Ja, den frågan har varit uppe egentligen varje samling.
Ja, och då kan han ju inte spela Gökeres, eller?
Nej, han menade ju att Gökeres, eller Gökeres i något läge var det väl, att man kunde ha som alternativ. Nej, visst, nej, man tappar ju någonting, men man får ju in Jesper Karlsson. Rickard Morris Lindqvist är en av dem som har, han har några tankar i punktform. Han tycker det är upp till bevis för Janne och landslaget. Han känner inte den desperationen och självklarheten kring laget längre. Även om han gillar Janne, så tycker han det är som att äta gröt varje dag till frukost. Och att om man inte säger ta Österrike, är det bra läge att byta förbundskapten för en nystart. Och vi kan inte ha kösystem i landslaget. Vi måste in med. Han vill ha in till exempel Nanasi, hade varit inhoppare. Eller, och det är ju flera som har pekat på Taha Ali. Och då har han ett nytt system. Kugghjulsystemet. Där han har Olsen i mål. Han har en trebackslinje med Hian till vänster, Hjalmar Ekdal till höger och Lindelöf. Och så Kajust som en defensiv mittfältare. Och så vill han ha Albin Ekdal som central mittfältare. Och Kulusevski som liksom en offensiv mittfältare. Och sen på topp har han Forsberg till höger, Jesper Karlsson som tia, Gyökeres som spets och Isak till vänster. Han tror att det kan bli mer fokus framåt. Och, ja,
han låter det väldigt spelar offensivt.
Ja, det låter jävligt offensivt. Det är Albin Ekdal och Kajust som ska städa upp. Och kanterna är ju rätt rena. Det är 3-1-2-1-3. Ja, det är Rickard Morris. Det är du, Sundberg, som får analysera om detta kan hålla. Eller är du som är gammal elitspelare? Ja, vad tror du?
Ibland tycker jag om dig mer och ibland mindre. Men jag tror att så här. Det är många som tycker om till om hur Sverige ska spela och inte spela och sådär. Och det kan man ju diskutera i all oändlighet. Men det jag håller med om är ju att det är upp till bevis nu och det ställs på sin spets mer och mer. Och den här matchen som är nu mot Österrike är ju rätt avgörande för, ja, men kanske för Jannes framtid och sådär. Men problemet, så här, om man skulle byta förbundskapten, vem ska vara då? Jag kan inte komma på någon i alla fall.
Nej, det kan inte jag. Och att byta mitt i kvalet. När, jag tycker han måste få spela det klart. Alltså tills att det är borta. Sen jag tycker att man ska byta oavsett om Jan Andersson tar sig till EM eller ej. Utan det behövs någonting nytt. Och det är klart att där kan man gräva fram namn både utomlands och hemma. Jag menar, det finns tränare i Djurgården som gör det bra i Malmö FF. Pågång Kjettin. Ja, man kan säkert hitta namn. Det är nog ingen svårighet när det väl är dags.
Men Morris Lindqvist har ju en poäng i det med att inspela utan ytterbacka. För där har ju Sverige ett problem just nu att på ytterbackarna tycker jag. Så det är klart att man skulle kunna tänka på att spela tre centrala mittbackar.
Är inte problemet då att wingsen blir för svaga defensivt då?
Jo, så kan det vara.
Ja, då börjar vi närma oss slutet och en av många som har varit kritiska att vi har haft för korta avsnitt denna samling är SVTs stjärnreporter Johan Kutschkassan som gärna recenserar andra kollegors arbete. Han sågade en intervju jag gjorde med Jesper Karlström för jag frågade lite om Gothia Cup. Eftersom vi senare i sommar sänder Gothia Cup så ville producenten Johanna Garå gärna höra lite landslagsspelare som varit i Gothia Cup. Det fick jag någon lavett av Kutschkassan och sen var han inne och då menade han att kritiken mot att vi ger för korta samtal egentligen är beröm. Så att vi får ta det så. Det är ett ovanligt sätt att ge beröm, men alla är olika och olika är bra, eller hur?
Absolut.
Nu kör vi då Rune som kör. Han söker som vanligt ett förnamn. Ett förnamn på en spelare kan vara en internationell spelare, så att det är olika spelare på varje fråga, Sundberg, så du förstår det.
Vänta nu, nu går vi igenom detta ordentligt.
Ja, precis. Ja. Så att när jag säger att skäggig mittback som var kompis med Zlatan, BP-anfallare som blev läkare, då är det Olof Mellberg, Olof Gutterstam. Så att då är det inte Olof som söker denna gång. Ja, 10 poäng!
Det är ett förnamn vi är ute efter.
Ja, precis. 10 poäng! Den spelare som avgjorde VM-finalen 1990 på straff bär detta förnamn.
Jag drar.
Ja.
Är det Andreas eller?
Ja, då kör vi vidare. 8 poäng. Jag söker namnet på en spelare som debuterade i landslaget 2002 i en vänskapslandskamp mot Schweiz och som gjorde totalt 133 landskamper för Sverige.
Är det Isaksson?
6 poäng. Förnamn på en målvakt som under 2010-talet spelade i flera olika allsvenska klubbar. Bland annat Sirius och Östersund.
Gott är det.
Du har rätt.
4 poäng. En omdebatterad allsvensk tränare numera bär detta förnamn. Och på 2 poäng. En av deltagarna i fotbollskanalen och Tor bär detta namn. Det är det. Andreas, du satt en 10.
Ja, på Andreas Bremer. Jag vet inte, men det som var coolt med den straffen är att han var väl vänsterfotad och drog den straffen med högern, va?
Så var det kanske. Jag minns ju straffen. Jag tycker nästan att Rune gick bort sig där. Det var för lätt. För ni hade haft mycket svårare om den hade kommit som på 4 poäng.
Testa. Du är lite som Kutsche Kassel. Testa ge beröm på ett bra, på ett liksom... Testa nu bara.
Jag sa ju att det var bra innan det. Ja. Ja, men alla är olika i barn. Ses vi i Wien helt enkelt. Och Martin, du kanske är med på distans, det vet man inte.
Absolut.
Denna samling. Ja.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional, unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.